Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Idrottsgalan presenterar Snett inåt bakåt, Sveriges mest inaktuella sportpodd med studiovägledare Christian Albinsson, listningsansvarige Marcus Leifby och kulturalibi Emil Eriksson.
Det är fredag, Marcus, och utanför fönstret på en Stockholmskrog som sitter på nu så badar Stockholm i vintersol. Och det är lite som i Tranströmers likt C-dur när han är på väg hem från en bortamatch. Så säger han att det var som att hela staden sluttade. Du vet, det är nedförsbacke, det är skjuts i dagen. Lite så känner jag mig nu. För vi ska ju iväg till Radiohuset och träffa Tommy Engstrand. Har du också ett lätt steg idag, Marcus?
Ett lätt steg hade jag. Uh-huh. Det första var lätt. Sen så var det precis som vanligt. Ja.
Det slog dig att du är vem du är och vad du håller på med.
Precis.
Tommy Engstrand ska vi träffa därför att vi ska prata om Lars-Gunnar Björklund. Vi inleder ju nu alltså en tudelad reportageserie. Är det inte riktigt? Två avsnitt ska vi ha om Lars-Gunnar Björklund. Och ett med Tommy Engstrand. Och varför ska vi, har vi träffat just Tommy Engstrand för att prata om Lars-Gunnar Björklund? Frågar man sig då. Kan du svara på det, Marcus?
Ja, det kan jag göra. Mm. För att de växte upp tillsammans. Bodde på samma gata, Tomtebogatan i Vasastan. Inte så långt härifrån där vi sitter nu. Och hängde ihop hela livet. Ja. Och deras karriärer flätades ihop också. Ja. På de mest underliga vis.
Ja, det får man ju säga.
Allt från fotbollsmästerskap till frågesporter till lottodragningar och så vidare, så vidare.
Framförallt en specifik lottodragning som gick åt helvete. Jag kommer nog försöka ta upp det lite senare. Det är något som både
lite känsligt, ja, jag förstått.
Ja, väldigt känsligt är det. Mm. Återkommer till det. Sen så var de ju båda vad man brukade kalla då för hylans pojkar. Alltså de fick, upptäcktes till viss del och fick sin skolning i etermedia av den stora fadern Lennart Hyland.
Ja, och den här som vissa andra också från den här tiden delar med Lars-Gunnar och Tommy, att de började och slog igenom i radio.
Aha.
Gick sedermera över till bildradio, eller tv som vissa kallar det. Och sen tillbaka till radio och sen tillbaka till tv. Och sen så pysslar med lite annat på tv. Både sport och underhållning. Det har vi sett flera prov på, bland annat Arne Hergefors som jobbade både på sporten och på nöjet. Ja. Vilket passade honom alldeles utmärkt. Ja. För när nöjet frågade, var är Arne någonstans? Han är på sporten, sa de. Samtidigt så frågade sporten, var är Arne någonstans? Han är uppe på nöjet, ja. Så han kunde ligga hemma på soffan.
Ja, okay. Klassisk sån lumpen grej, va? Att man tar en bräda och upp på axeln och så bara går man runt inne på området och så ser det ut som att man är på väg någonstans.
Så vi ska försöka teckna ett porträtt av en tusen konstnär inom sport.
radio och tv. Nej, nu sticker vi till Tommy.
Mitt namn är Björklund. Nej, Lars Gunnar. Och jag ska be att få hälsa er välkomna till säsongens första Sportextra.
Nu kör man i det blå.
Den här killen som springer runt nu från Haiti, han har varit ute i 41 minuter och 15 sekunder. Det enda som kan hindra honom från att gå i mål, det är vårdagjämningen.
Gustafsson vinner till slut. Ja, du var ju skottläge för Johansson. Nu har vi storskytten Kenholt inne. Och där ska det komma ett mål.
Det kommer ett mål!
Här kommer Sundin, han har Bengt Åke med sig. Han droppar till Bengt Åke som skjuter där. Och retur då! Och där! Bengt fick på nytt upp! Ja! Det går igen!
Det är Sundin och det är 19-0-3.
Ja, han gör bara mål i slutminuten, den är Mats Sundin. Men han får göra dem när han vill, bara pucken går i nät. Och det gör den där, och det är 4-4. Och det är 57 sekunder kvar.
Jag sa ju det, han lirar ju bara sista minuten.
Det är fullkomligt fantastiskt, Håkan. Titta på det här nu.
Vi sitter just nu i det som kallas för hangaren inne på Sveriges Radio. Marcus Leifby välter precis ut salt och peppar på bordet här. Så att bullret här, det kommer helt enkelt från SRs medarbetare här som sitter och äter en sen lunch, är det ju.
Som senare kommer övergå i en
tidig
middag.
Den rösten som ni hörde där, som ni säkert känner igen, det var ju inte bara Marcus Leifby då, sportjournalist med mera, utan även Tommy Engstrand. Mångårig medarbetare här på Sveriges Radio också.
Ja, började här 1969 på radion och så vandrade jag lite fram och tillbaka mellan radio och tv. Och gjorde inte bara sport, jag gjorde också allmängods, så att säga. Jag gjorde underhållning i tv och jag gjorde nyheter och en del andra program i radio också.
Och har vunnit journalistpriset, har du vunnit?
Ja.
Och har varit chef här på
Radiosporten? Jag var 7 år var jag chef på Radiosporten. Och det var 7 fina år. Radiosporten är fortfarande mitt liebeskind, för att tala tyska. Mitt älsklingsbarn här inom den här byggnaden. Den har svärjat lite fram och tillbaka under årens lopp här. Har väl kanske inte de här riktigt stora personligheten som en gång hade. Men gör ett alldeles utomordentligt journalistiskt arbete.
Mm. Pratade lite kort med Roger Burman här precis. Som beskrev Tommy Engstrand som en hedersgubbe.
Ja, det är bara att slicka is.
Ja. Som om det inte vore nog att få samtala med Tommy Engstrand, så är vi här i ett ärende att försöka diskutera din gode vän Lars-Gunnar Björklund, som ju är en lite av en favorit i våran podd som vi har pratat mycket om. Vi har ju hans slipssamling hemma som vi lottar ut en gång i veckan.
Oh.
Och ni var ju barndomsvänner, du och Lars-Gunnar.
Lars-Gunnar Gurkan Björklund.
Precis.
Jag ska förklara det där med gurkan så småningom, det är lite långsökt egentligen. Ja. Men jag är alltså född 1939 och Lars Gunnar var född 1937 och jag bodde på Tomtebrogatan 32 och han bodde på Tomtebrogatan 37, snett mitt över gatan. Och jag var nog inte mer än 5-6 år när jag först började på att umgås med Lars Gunnar. Vi satt utanför den så kallade tobaksaffären nere på Tomtebrogatan där och väntade på ett rekordmagasin. Skulle komma ut, jag tror det var på torsdagen. Och då så fort den kom så slet vi den ur händerna på damen inne i affären där. Vi var, och så satt vi och jag vet inte om jag var läskunnig, så jag kunde titta på bilder. Men Lars-Gunnar läste för mig vad det stod. Så att det var så det började, och sen då upptäckte vi det här oerhörda intresset för idrott vi bägge hade. Och sen så jag ska inte säga att vi hängde ihop dagligen, men för det var ju ändå en viss åldersskillnad, va?
Ja.
Men vi var oerhört mycket ihop. Och sedan när det handlade om att fortsätta jobba, så träffade vi på varandra i diverse arbetssammanhang också. Så vi har ju jobbat lika mycket ihop som när vi latchade så små ihop på gamla Tomtebrogatan.
Han pratar ju mycket om Tomtebrogatan. Han beskriver det som en parisisk gata i sin bok som heter, nämligen det för övrigt, jag, Marcus och även då Tommy såklart har ju läst Lars-Gunnar Björklunds bok Minnesluckor, livsstycken och klacksparkar som kom ut 2006, tror jag, den här upplagan, det som jag har i handen i alla fall. Han pratar mycket om Tomtebrogatan som en Parisisk gata på så vis att den är inte så trafikerad, så den ligger liksom lite, man kan spela handboll och fotboll på gatan och mellan gårdarna och sådär. Du hade en arg gubbe, säger han, i din trappuppgång som hade koll på innan ni sköt för hårda skott.
Skriver vi verkligen Lars Gunnar för parisiskt?
Ja, eller franskt åtminstone på något
ja,
vänster.
Ja, då är jag väldigt väldigt vänlig och kanske lite småtaskig mot Paris får jag säga, för att det jag minns av Tondre, och det är ganska mycket, det var att det var oerhört proletärt.
Okay.
Där bodde fattiga människor alltså. Och inte minst våra familjer alltså. Tre trappor över gården, 32an Engstrands. Och två trappor över gården, 37an Björklunds. Det var inte några lottomiljonärvinnare. Snarare tvärtom. Det fanns ju inte lott på den tiden, så det var svårt att vinna de miljoner. Men det var alltså hela jag skulle tro, om man tittar politiskt på var de som bodde där stod, så ska jag säga att kommunisterna fick nog 70-75% av rösterna och sossarna resten.
Ja.
Vi hade ju också en tredje som sedde blev mediefigur i gänget, Åke Wildensson. Och han bodde också 32, två trappor nedanför mig i övergården där. Hans pappa hörde till det här gubbgänget som gärna satt och tog en tår på tant. Och då snackar de hela tiden politik. Ja. Lika mycket som de snackar idrott eller mer, så snackar de politik. Och det var intressant att lyssna på, men man blev riktigt indoktrinerad. Alltså.
Ja.
Sen var ju Tomtebogatan tydligen den gata som hade flest invånare. På någon gång på, om det var 40- eller 50-talet. Den är väldigt lång. Den går alltså från korsningen Torsgatan, Sankt Eriksgatan, ända upp till en trappa som tvärt avslutar Tomtebogatan, som går ner mot Norra Stationsgatan och Karlberg.
Ja.
Och det här du säger att vi lirade på bakgården, ja det stämmer. Vi lirade också uppe på, högst upp på Tomtebogatan var det, den går ju väldigt mycket i backar annars, ja. Men där var det platt. Och där lirade vi fotboll dagarna ända, när vi inte var på någon annan ställe och lirade. Och där till och med hällde vi ut vatten via hinkar för att vi skulle kunna lira band och ishockey på vintrarna. Och det märker sig, var det ingen trafik? Nej, det var ingen trafik. Ja, det kom en och annan bil, men den tog hänsyn till oss och vi försökte ta hänsyn till den. Det var en sån här, jag ska säga, en Anderssonsens kalle tillvaro på norr.
Det låter helt fantastiskt. Gick inte bilarna på gengas också? Och att detta var under krigsåren då, så att det var lite ransoneringstider och man tog det lite försiktigt med bilkörningen kanske?
Ja, men du vet, du är framme här nu vid, ja, jag har ju sett de där gengasbilarna, men du är framme i slutet på 40-talet och då var de borta. Jo, det var de.
Ja, nu ska vi inte rusa iväg allt för långt fram i tiden.
Men jag kommer ihåg, förstår du, det är de här vedtravarna som låg ut för alla porter som skulle, veden skulle användas till, ja, till att värma upp givetvis när det inte fanns någonting annat att värma med. Och de där vedtravarna alltså, de innehöll de största råttor jag någonsin har sett. De var en halv meter mellan framtänderna, brukar jag säga. Och vidriga varelser alltså, som Lars Gunnar och jag jagade. Det vill säga, vi var nere i Lars Gunnars källare, där höll de till. Och då gick Lars Gunnar in med ficklampa och lyste, och så kom de rusande mot utgången, och där stod och jag med varsin kvast och skulle trycka till.
Fan, det tycker jag är ganska modigt.
Ja,
med tanke på den råttan du beskrev.
Jag kanske tog i lite, jag må tillstå det. Men det, alltså, det var en, samtidigt som det var en väldigt tuff tillvaro. Man ägde inte mycket, det var en fattig tillvaro helt enkelt. Va? Så hade den också ut sina ljusa ögonblick. Och vi hade till och från förbannat kul. Och inte minst beroende på Lars Gunnar, som är från början hade en humor och hade ett snack som jag alltid fnittrade åt. Alltså. Ja.
Nu kommer Christian Albinsson här direkt från ett symposium från handbolls-VM i, är du direkt från Köpenhamn?
Absolut, jag kommer direkt från Köpenhamn.
Och du hörs lite på rösten också.
Ja, symposiumet har ju varit även kvällstid, kan man säga.
Ja.
så är det. Men jag ursäktar mig givetvis att jag kom sent. Och det är ju dåligt, som om Blanka Vlasic river ut sig på 1,70 ungefär. Men jag tänker också att det speglar autenticiteten i sportjournalistiken. Som jag tänker att
man kommer sent.
Nej, men att det händer saker. Oförutsedda saker.
Ja, ja, ja.
så man måste hålla sig till
de olika evenemangen.
Exakt.
Från handbolls-VM till podden.
Jag försöker vidare. Bara liksom legitimera att jag är 20 minuter sen.
Jag har faktiskt kommit för sent en gång till en match. Och det vill jag aldrig mer vara med om. Jag var nere i Wien och gjorde Österrike-Sverige fotboll på lördagen. På söndagen skulle U-landskampen liras i Innsbruck. Och jag skulle åka dit också. Och på lördagen då i Wien efter matchen så gick jag ut med Bengt Grive. Och det kan ju få de mest våldsamma för. Det fick det här också. Så att jag vaknade väl... Jag vaknade typ på 20:09 och mitt tåg skulle gå från Westbahnhof klockan 10:09. På något märkligt sätt så hinner jag ner. Och precis när jag kommer dit så ser jag att det står Innsbruck på en skylt på tåget. Eller på stationen och därifrån började ett tåg sakta gå ut. Så jag sprang ombord där, va? Och så gratulerade mig själv. Ja, jag trodde att jag ändå skulle greja det här. Och så kom då konduktören och skulle ha min plåt. Och då visade den och sa en trolig gång förlåt, sa han, det är ni på fel tåg. Är jag på fel tåg? Ja, det spelar ju, ni ska till Innsbruck, ja då. Men ja, hur dags är ni framme? Ja, vi kommer vara framme någonting på 19:10. Och matchen var 17. Och tänkte, vad ska jag göra? Alltså? Och så föreslår jag, du kan hoppa av i, om man ska Salzburg och ta en taxi. Det är det enda. Men jag tänkte, de inte var Roger Burman förresten som satt i studion här uppe då. Jag tänkte, jag åker fram här, får jag se om det går att lösa på något sätt. Och när jag kommer fram så hade jag också sumpat den voucher till det hotell jag skulle bo på. Så jag visste inte var jag skulle bo. Va? Så jag kastade in min väska, frågade om de fick göra det. På ett hotell nere vid stationen där. Och åkte sedan upp till Tivoli stadion tror jag det heter. Och det var fullt lir, det var Sverige och Österrike. Och jag, Engström på plats, säger de från Stockholm, kör. Och jag vräkte mig ut genom fönstret. Så, vad står det? Och då vänder sig Julle Gustafsson, som jag tror då var förbundskapten för ungdomslag, om och gör så här. Och tänkte jag då, det står fortfarande 1-0, sa till Sverige. Det var det stod 1-0 till Österrike. Ja. Och han körde med tummen upp det har jag frågat Julle om flera gånger, men han vet inte själv vad han gjorde. Men det var hemskt att komma 30-35 minuter för sent.
Jävla griva alltså.
Ja, just det.
Sen kommer jag inte heller ihåg vilket hotell jag ställde till väskan på.
Så det står fortfarande kvar?
Ja.
Ja. Ska vi leta upp här?
Detta var att komma sent.
Om det är någon som har sett, varit i Innsbruck och sett om Engström väska så kan jag lämna tillbaka sen till radiohuset.
Jag har bytt in här nu för att jag bor ju i de här kvaliteterna du pratar om.
Innsbruk.
Det är lite häftigt faktiskt. Birkastan.
Vi är norra Stockholm nu, om det är någon lyssnare som är lite vilse i vår geografi. Mm.
Precis. Det är precis mina kvarter. Alltså. Jag springer på samma gator som ni sprang på. Det är lite häftigt. Och just den där vändplanen du pratar om högst upp på Tomtebogatan. Om det är någon lyssnare i kvarteret så kan vi väl ses om någon vecka och ta med några spanna vatten så spolar vi en is där själva.
Är det bara att stå andagsfullt och titta va?
Ja, men det är häftigt. Det är, alltså jag bor ju bara 150 meter därifrån.
Ja, grattis.
Spelar du någon handboll där?
Och precis som på den tiden så är det 77% av oss som bor i Bickarsson som röstar på kommunister.
Ja, just det. Ja. Och har såna nya kök också. Det ligger big bags ute med
ja, det är jävla massa
på gatorna big bags. Med gamla kök.
Tomtebogatan och de där kvarteren har blivit chicka.
Ja, just det. Ja,
från
just det.
Att ha varit det mest nedgångna elen, ja inte mer, men ett av de mest nedgångna kvarteren i hela Stockholm på 30, 40, 50-tal. Så det blir skikt med små arkitekt- och designkontor. Och det är klart att man inte känner igen sig.
Nej.
Det är men vi är några stycken som spjärnar emot.
När man läser hans memoar, får man väl kalla det då, så är det ju precis som du säger, bilden är av en sorglös, glad gamäng som sprider väldigt mycket stämning omkring sig och så. Mm. Som folk verkar tycka om att vara ihop med. Mm. Och är det ur liksom den här humorn och lekfullheten som ni sen startar den här sporttidningen då tillsammans? Ja,
eftersom vi var så oerhört intresserade av journalistik. Ja. Och vi hade ju bestämt oss tidigt för att alla andra ville ju bli lokförare och stridspiloter. men vi skulle bli journalister, kannerligen sportjournalister. Och vi tyckte inte det räckte med det här utbudet av tidningar. Det var Idrottsbladet, det var Rekordmagasinet som vi kastade oss över ända när det kom ut. Utan med Åke Willensson som chefredaktör, Lars Gunnar som redaktionssekreterare och mig som flygande reporter. Så skrev vi en tidning för hand, förstår du. I de här gamla blåa räkneböckerna man hade i plugget på den tiden. Kommer ingen av er ihåg, men det kommer jag ihåg. Vi skrev den för hand, en 6-7 sidor för hand så här. Och sen klippte vi bilder ur tidningen och klistrade in. Vi stal vilt. I alla fall så hyrde vi ut den här tidningen. Vi kunde inte trycka, så vi skrev en 5-6 exemplar för hand. Så gick vi runt i kåkarna. På den tiden kunde man gå in utan att trycka på massa koder. Och så gick vi runt i huset i fråga och ringde på. Och för 25 öre fick de alltså hyra den ett dygn. Och så kom vi dagen på och fick lämna tillbaka den. Alltså. Ja.
Så ni hade prenumeranter på det här?
Ja, man får kalla det här för en form av prenumeration. Alltså, men den var inte direkt lagvarig.
Nej, men ändå.
Hur gamla var ni då? För var det bara
jag var ju bara släpade med där. Jag var inte mer än 10-11 år. Nej. Och Lars Gunnar var ju då 13. Ja, 13-14. Och Åke äldst av oss, han var ju då 16-17 år någonting. Så det är klart, jag menar, det var ju svårt för den här lilla fnatten att hänga med i det. Men jag fick några reporteruppdrag.
Vad kunde det vara för några knäck ni gjorde?
Jag vet att Svenska fotbollslandslaget, 49 var det här, låg på ett hotell nere på Drottninggatan som inte finns längre. Ett klassiskt Stockholmshotell som heter Regina. Och de skulle möta England på Råsarna. Jag tror det var den 13 maj 1949. Jag blev delsänd av chefredaktör Willemsson och redaktionschef Björklund att göra en intervju med den svenske lagkaptenen som var en stor back från Malmö FF som heter Erik Nilsson. Och jag kom där med mitt lock och han tog det upp och skriva sin autograf och jag ryckte tillbaka så över en intervju sen. Då nöp han mig ut. Så det var bara att sticka iväg alltså.
Okay, så det blev inte så mycket.
Nej, skopet gjorde jag i alla fall, för när vi stod där på samma hotell bodde nämligen det engelska laget. Och rätt var det kom en engelsman, kom en gentleman med de här blåa kavajerna de hade redan på den tiden och engelska landslagsgipsen ner och frågade oss på engelska då. Vi vågade knappt svara, men vi kunde väl inte svara. Hur går det för grabbar och så vidare. Så såg han att vi alla hade autografplåk. Då tog han med sig 3 stycken av oss upp till frukostmatsalen där det engelska laget satt och käkade. Gick han med oss runt till varje lirare som skrev sin autograf så här. Det var den sedermera legendariske Billy Wright som han lirade 105 landskamper för England. Och det blev min stora idol. Och såklart. Hans lag, Wolverhampton, är fortfarande mitt engelska ligalag. Nu kan man erkänna, för nu ligger de i högsta serien, men de har legat ganska långt nere.
Men vilken fantastisk första kontakt med...
Ja, och sen träffade jag på Billy Wright i Argentina 78 på VM i fotboll. Och då påminner jag honom om det här. Och han garvade vilt och sa att jag kan gå med dig runt och du vill ha flera autografer.
Men kan man inte sakna det lite hos dagens stjärnor och det perspektivet som han kanske hade? Han såg några killar som det brann i ögonen på.
Ja, och det var inget snack om att vi inte fick gå in på hotell och sedan när vi kom med honom, du vet va. Nej, han det var en fenomenal insats han gjorde. Ingen av de delarna var svåra med att göra, men sen gick det så här att Sverige för första gången slog England med 3-1 på Råsarna. Men den matchen, den fick jag inte skriva om. Den skrev Lars Gunnar om.
Ja, för sin hierarki där.
Han var på plats till och med för att hans storbror, storgurken, hade biljetter.
Just det, jag har stått och körat i 2 dagar har han gjort för att köpa dem biljetter.
Och Lars Gunnar och pappa gick ner med mat, låda och fika till varandra. Han stod riktigt i kön. Det är kul att du nämner Wolverhampton, för då är vi och touchar någonstans vid Tipsextra-tiden också. Precis. Som är Lars Gunnar Björklunds idé. Och jag vet 3 kända svenskar som håller på Wolverhampton. Är det någon som kan fler?
Ingvar Karlsson håller på.
Ja, stämmer.
Sen före detta tv-sportchefen Åke Ivarsson. Nej, han har på Stoke också. Ja, ett skumt gäng. nej, jag kan inga.
Lars Lagerberg håller på Wolverhampton.
Jaså.
Och det är den första matchen som Tipsextra sänder, eller Wolverhampton Sunderland.
Stämmer.
Är det inte West Bromwich?
Nej, det är helt rätt. Det är vad man säger. Det var den 21 november november 69 tror jag.
Ja. Är ni säker på att det är Wolverhampton?
Jag är faktiskt helt säker. Och det här är lite kul för mig, för att det är faktiskt första gången som jag har rätt i någonting som jag, Marcus tvistar om.
Och han tar ändå fram telefonen här. Det blir en maktkamp.
Ja, jag förstår dem.
Ja, men du har rätt.
Eller ska han leta efter väskan?
Jag har ju Tom Engström på min sida. Det känns otroligt.
Ja, exakt. Det har ju aldrig varit med.
Jag kan ju se det här framför mig fortfarande. Du vet, den här svartvita, korniga, gryniga bilden.
Ja, det är rätt.
Bra.
Snyggt.
Men nu vet vi vem du är.
Vem utav oss? Tommy?
Kommer en beundrare till mig som är mitt under brinnande.
Nej, verkligen inte. Hon tindrade i ögonen.
Ja. Nu kommer Jonas
Sjöstedt här. Folk.
Jag tackar.
Han hälsar på oss. Det är
politiskt laddat.
Ja, precis.
Han har ju läst sporttidningen kanske.
Ja, men jag
han var premiant.
Jag satt ju i den här morgonsoffan i ett antal år på TTV då, på varje måndag morgon.
Just det.
Och vi träffade på diverse löst folk, jag säga. Men jag träffade på Jonas Sjöstedt och gick fram och morsa på honom och så vi snackade dit och då sa jag, bor du här uppe, sa jag. Ja, jag bor här borta, sa han och pekade åt Karlavägen till. Men jag ska flytta, för här uppe kan man inte bo. Så han flyttade till Fruäng.
Ja, men det är inte riktigt samklang för honom att bo på Karlavägen. Det är ju en annan fråga kanske, men alltså.
Ja, men jag har aldrig hört någon som har bytt Karlavägen på Fruängen, men någon ska väl vara.
Ja.
Okej. Okay. Inget fel på Fruängen, ska vi säga.
Nej.
Han gjorde ju sitt första stora kommentatorsjobb kan man väl säga, fotbolls-VM 58 får en jobb och får frisedel från värnplikten och blir baserad i Helsingborg där han täcker en grupp med, vilka var som spelade? Kanske skitsamma, Österrike, Västtyskland,
Nordirland,
Argentina, eller något sånt där.
Argentina var det, ja, just det.
Kommer du ihåg det? Så att du lyssnade på hans matcher då?
Ja, jag ska inte säga att jag kommer ihåg direkt. Jag vet ju att han var med, men jag kan inte citera någonting han sa. Alltså, vad jag minns från fotbollsscenen, det är mest Hyland. Som ju var stor, väldigt stor på den tiden. Och han tog Lars Gunder under sina vingars beskydd redan på början. Det är nog få som Lennart har brytt sig så mycket om och tyckt så mycket om som Lars Gunnar. En av anledningen till det var att man fick ju inte sticka upp mot Lennart. Och det insåg Lars Gunnar ganska tidigt att man inte kunde göra. En som stack upp var ju då en nästan lika skicklig, kanske till och med lika skicklig reporter som heter Åke Strömmer. Han och Hyland låg ju ständigt krig med varandra.
Så Lars Gunnar var lite smart där, lite kunde navigera liksom?
Han kanske kände lite vart det blåste. Men jag menar, det var ju inte kul att... Jag och Lennart till exempel var inte i snacklag med varandra första åren jag var här. Han tyckte jag var en uppkäftig liten fan som inte kunde någonting men hade en stor näbb. Det ligger mycket i det. Men så småningom så utvecklades det förhållande där blev nästan en far-son förhållande. Aha.
Men hur kunde det låta från Lennarts sida då när han sa till dig saker?
Ja, han sa inte så mycket utan han bara vände och gick på något sätt alltså. Och jag vet att när det var ju 1969 ett av de första stora jobben vi skulle göra ihop. Det var Sverige och Frankrike på Råsa när matchen som förde Sverige till VM i Mexiko året på när Kindvall gjorde 2 mål. Och då skulle Lennart referera och jag skulle sitta vid sidan om och kommentera. Han släppte inte in mig en enda gång i första halvlek. Och det var väl lika bra det alltså. Sen så nu ska jag höra om jag är ängslan, sa han vid paus. Så hade jag väl hunnit 15-20 sekunder in i så jag gjorde Lennart så här.
Och det är alltså dödsförklara tecknet
för de som lyssnar. Att lägga av.
Att skära halsen av.
Jag har ganska tydligt tecken också. Man hade ju kunnat så här dämpa det lite. Eller så här, peka på klockan. Men han önskar livet över dig.
Tack för det. Men alltså, det var en fullständigt idiotisk kombination. Alltså, varför ska jag sitta bredvid den största radio- och tv-personligheten i Sverige genom alla tider? Och tycka och tänka och eventuellt rätta till honom. Det.
Men fanns det ingen som Hyland såg upp till, hade respekt för?
Såg upp till?
Man får ju känna som att han har varit liksom, han föddes som högsta hönset inne på radio och tv.
Men, omnipotent, eller vad det brukar säga.
Omnipotent, alldeles mäktigt. Nej, men för att, jag menar, Gärring fanns ju där innan Hyland, men de hade aldrig någon bra relation.
Nej,
heller, eller?
Det hade de sannolikt inte. Lennart tyckte om folk som gjorde stora affärer.
Ja.
Hans idol var, tror jag, Marcus Wallenberg.
Ah, okej.
Okay. Precis som Christian.
Ja, ja, samma. Fast jag var den yngre. Han är den äldre då.
Ja, det var det. Ja.
Och jag gillar Jakob bättre.
Men ja, vi ska inte gå vidare med Lennart Store, men det finns ju ett par om honom och Sven Gäring som är...
En vill vi ha.
Radiosporten satt på fjärde våningen på den tiden. Och snett i mitt emot hade Gäring sitt tjänsterum. Och klockan 15 varje dag när vi fikade så knackade på dörren så här. Och så öppnades dörren sakta och så stack Gäring in nosen. Och sa, jag skulle bara titta om Hyla var här. Han kom till Svensk Havet så fick jag. Så stapplade han, han hade så svårt att gå på den sista åren i livet. Så satt han så och fika och sa inte så mycket, men när han sa någonting så var det ganska kul faktiskt. Men alltså, han rökte Florida, en cigarett som fanns på den tiden. Vet jag inte om det fanns, men han fanns förmodligen kvar hemma i garderoben från 40-talet. Och han hade en sån här askpelare på det här. Och jag satt fascinerad och stirrade på hur länge kan han behålla nu för att det ramlar ner.
Han är inte hela cykeln.
Alltså, sen dagen där på knackar klockan 15, då stack Hylan in näbben och sa, jag skulle bara se så Sven inte var här. Han kom och fikade.
Man hade inte hatat att vara med på de där fikorna klockan 3 i B-korridoren, eller
hur? Ja, det var trevliga tillställningar.
Ja, för fasen. If you give this man a ride, sweet memories are
on the road. Yeah. Där bryter vi av intervjun med Tommy Engstrand för vårt stående segment Motorblocket. Motorblocket är ju en tävling och en utblick i motorvärlden där ni varje vecka har möjligheten att vinna just en slips ur Lars-Gunnar Björklunds slipsamling. Så det här avsnittet passar ju den här tävlingen bättre än någonsin kanske.
Ja, jag ska leta upp en riktigt fin slips också. Just för att det är ett litet, något form av jubileumsprogram, fast ändå inte.
Vi börjar med att säga att förra veckans rätta svar på blockflöjtisten från Buster-numret, det var ju Marcus, vem var det?
Det var min fina kollega Simon Bank som hade visslat. Vad var det nu? Och Helga natt? Nej, det var det inte.
Nej, jag minns faktiskt inte.
Det var någon julsång, va?
Ja, något sånt. En helvetes massa gånger. Mm. Och skrivit in då till läsarnas galna rekord. Så att för att veta vem det var som vann då, kan vi säga att det avslöjas ju varje vecka på vårt Instagram-konto. Så in där och kika om det är just du som har, som har vunnit då. En slips Lars-Gunnar Björklunds slipsordning. Den här veckan består frågan av följande. Tommy Engström säger ju här i början att han ska berätta hur Lars-Gunnar Björklund fick sitt smeknamn Lillgurkan. Och då är det så att han får ju det här smeknamnet därför att hans bror kallas Storgurkan. Men frågan är så här, hur fick Storgurkan sitt smeknamn Storgurkan? Vet du det? Då skriver du under våra avsnittsbilder på Instagram, Twitter eller på Facebook där vi heter alltså Snett inåt bak.
Det skulle kunna vara så att han fick det på Radiosporten, men Storbror Björklund jobbade inte på Radiosporten så det var inte det, men där kallade de små parvlar som sprang och fixade och tog in resultat och sådär för gurka.
Mm-hmm.
Och man extra knäckte som en gurka förr i tiden.
Okej, nu tar vi oss in i prispallen. Hej! Den där trudelutten betyder prispallen.se. Prispallen är ju en app och en desktop-miljö där man har möjligheten att få det samlade svenska landslaget till drivs, kan man säga. Varje vecka så väljer vi ut en idrottare och en prestation från prispallen.se och kallar detta för veckans världsmästare. Vem har du valt den här veckan, Marcus?
Det är svårt att välja. Mm. Inte bara denna veckan utan alla veckor. Så jag lottade denna veckan faktiskt.
Okej, okay. Ja. Som vi gör i motorblocket.
Och fick upp bokstaven S och då hamnade vi på den granne Daniel Ståhl, friidrottaren som är stor och stark och kastar diskus långt så in i helvete.
Kastade väl i ett par svarta lågskor på finkampen i år för att han hade glömt sina tävlingsskor någonstans. Men jag tror inte de hade kommit med på flyget helt enkelt.
Fin bild.
Mm, verkligen.
Han tog ju ett EM-silver under 2018 och påminner oss också om att 2019 har en del i sitt sköte. Känns ju annars lite som ett kanske ett mellanår sådär. Det var mycket OS och sånt att stå i förra året. Men vi har ett fotbolls-VM för damer i sommar och så har vi ett friidrotts-VM i Doha i höst. Mm. Och det vet ju alla var det ligger.
Ja, och ja. Även statsskick. Mm. Största stad. Och floderna kan vi ju i Doha.
Doha är ju en stad.
Ja.
Vad skulle du vilja säga om hans sportjournalistiska gärning och arvet efter Lars-Gunnar Björklund?
Ja, han hade ju ett språk som är få förunnat att ha. Han hade ju ett antal synonymer hela tiden. Han hade ju alltså, han förberedde sig på det. För det första läste han väldigt mycket böcker. Och sedan så, han kunde i detalj berätta och väldigt levande vad han såg. Utan att ägna sig åt klischéer. Hans referat när Bernt Johansson kommer i mål i Montreal 76 i 18-milsloppet är ju bland det bästa jag har hört.
Nu reser till publiken och där svänger han in längst uppe på upploppet. Jag ser honom ännu inte med blått ögat. Jag ser honom bara på tv-skärmen. Var är han? Där är han! Ensam mot mål. Bernt Johansson, Sverige, som har varit loppets stora dominant. Som anlade utbrytningen redan i tidigt stadium. Och jag ser inte de andra utbrytarna bakom honom. Jag ser bara Bert Johansson från Marius som kommer att ge Sverige vår första olympiska guldmedalj i spelen 1976. Och vi kan inte stå stilla. Vi vaggar kurror och har en takt tillsammans här. Och nu kommer de andra där uppe. Men de kan aldrig fånga honom.
Kan aldrig ta
Bert Johansson. Och han slänger upp båda armarna i skyn. Och han går fram mot mållinjen. Och han kör över mållinjen. Bert Johansson är olympisk mästare. Grattis kurror.
Och likadant brottning gjorde han väldigt bra.
Går han fram, försöker med en halv Nelson. Det var länge sedan vi såg.
Ja, en halv Nelson tror jag inte går hem i det här läget. Han skulle försöka med något mer vinstgivande grepp.
Ja, den går ju. Han drar över honom och har rumänen i brygga. Fantastiskt.
Ja, det var helt enormt. Sällan man ser en VM-final avgöras så fall på en halv Nelson.
Ja, det måste jag säga. Det får vi nog gå tillbaka till det glada 40-talet nästan för att få uppleva någonting sånt här. Han har honom där. Och där är fallet klart. Det är klart. Det måste vara klart. Ja, det är klart. Frank Andersson är världsmästare.
Och där vallraffade han. Han var nere och tränade med drottalaget ett halvår innan.
Inför Rom-OS 60. Där Lennart hade då delat ut vilka som skulle göra vad. Med lite jäkelskap så gav han väl Lars-Gunnar brottning, för han visste att han hade aldrig hållit på med brott. Så att då började han brottas i Djurgårdens lokal. Så då låg vi ner på Kungsholmen någonstans, eller om det var i Vasastan. Och han började älska den sporten också. Han blev väldigt populär i brottningskretsar.
Men han har lite den, alltså, eller man kan se honom i en brottamatta i ett partajöverläge.
Ja, det är ju mer en brottarkropp än en cyklistkropp.
Ja, men precis, exakt.
Han var stark. Sen så han var en bra fotbollslirare trots sin rundhet, trots att han var rund. Han var snabb och han sköt ur alla lägen. Gjorde väldigt mycket mål.
Ja, men jag kommer ihåg i TV-laget, jag såg det med pappa i sporthallen i Halmstad någon gång 90 någonting.
Ja.
Och han har ju också väldigt tydlig segergest när han själv gjorde mål. Den har ätsat sig fast.
Och på det?
Nej, men han ser ut som Jesusstatyn ungefär.
Alltså,
ja, och gjorde något med tröjan också liksom, så här, fladdrade och donade. Men showman också.
Ja. Men hans allra bästa sport, det var nog handboll. Där låg han precis på gränsen, skulle jag säga, till eliten. Och han fick alltså ett anbud från AIK. När AIK låg i Allsvenskan. Inte den här gången alltså, va? Utan på slutet 40 och början 50-tal någonting. Och jag vet att jag sa, ska du inte ta det där nu så får du chansen att lira på högre nivå. Det är inte klok så. Gnaget.
Jaha, det är såklart. Han kunde gå till Hellas.
Ja, men där fick han nog ingen bud.
Nej, det var riktigt, riktigt stjärnspäckat lag då ju.
Ja, de vann SM på SM.
Ja.
Men det slås mig också utav den här kreativiteten. Vi har pratat mycket om det. Otroligt produktiv.
Ja.
Skriver böcker.
TV-radio.
TV-radio. Ja. Frågesportprogram. Ja. Superstars.
Ja.
Allt möjligt.
Men han var en entreprenör också väl?
Hitta på tips extra och skapa nya format hela tiden. Och spela in LP-skivor där stora svenska idrottsstjärnor läser fabler från Isopos. Allt möjligt alltså.
Ja.
Så otroligt produktivt. Men han kanske hade kommit upp också i en position där han fick chansen.
Och fick göra lite vad han ville.
Ja, ja, då gjorde han det.
Ja. Jag kommer också ihåg en replik, jag tänkte om hinner, om vi går tillbaka till humoravdelningen. Han var intervjuad av Lasse Holmqvist. Det var inte Här har du ditt liv, för det var aldrig Lars-Gunnar med, tror jag. Utan det var en annat program.
Ja, det hette Här är Lasse, hette det.
Ja, faktiskt. Det kanske det hette.
Men det var med Holmqvist. Och så.
Bra! Mm. Imponerande.
Ja. Ja. Den och Wolverhampton i samma
program.
Du kan gå.
Ögonen bara rullar på mig nu, jag vet inte vad jag är.
Ja, vad hette det? Och då hade han just blivit direktör på Tipstjänst, marknadsdirektör på Tipstjänst, som det hette på den tiden, Svenska Spel nu. Och då frågar Lasse Holmqvist med sin släpande skånska Lars-Gunnar, behöver man en talang för att vinna på tips? Nej, sa Lars-Gunnar, med en talong.
Ja, det är ju fantastiskt. Men otroligt bra inventerat.
Ja, det är Holmqvist,
ja. Ja, jag tänkte att jag skulle sluta ögonen och lyssna på lite Lasse Holmqvist. Honom saknar vi också ju.
Ja, verkligen.
Men det var ju 1988, och då är det ju alltså ett år precis efter att han har varit med om den här bilolyckan.
Ja, just det.
Lars-Gunnar brukar han
där klockar ju med. Där hade de tur.
Ja.
Hela familjen i bilen.
Hela familjen i bilen, och de blir ju skadade även om ingen får några men och sådär. Ja. Så
grabbarna väldigt hade somnat och glidit ner i baksätet, så att de kom till hälften under framsätet. Och därmed så visslade, men hur Lars-Gunnar och Lena kunde klara sig. Alltså det.
Hur påverkade den olyckan honom, vet du det?
Ja, alltså det, jag blev ju oerhört förvånad för att dagen därpå skulle han göra någon grej för någon firma på Solvalla med Rolle Stoltz. Och då ringde arrangörerna den där klockan 3-4 på natten och sa att Lars-Gunnar är svårt skadad här och han kan inte vara med. Skulle du kunna ställa upp? Ja, det vet fan. Så här, och jag kände ju Rolle så väl också. Så att, okej. Och då så småningom, innan vi började, så ringde jag till Köpings lasarett. Och jag frågade om jag kunde ta, ja, sa han, så ja, okej då, sa han. Så jag blev inkopplad till Lars-Gunnar. Och det första han säger, att inte får man höra någon rosslande från en oerhört skadad människa, det var: Fittipaldi har gått in i depån.
Det var liksom en, han pratade om olyckan då? Eller
han menar väl det. Ja. Alltså. Ja, du är fantastisk, sa jag. Ja, inte igår kväll, sa han då.
Men det är ju sådana här företagsgig. Hur mycket stålar, eller vad betydde stålar för honom och er?
Ja.
För ni fick ju lite erbjudanden, kan jag tänka mig.
Ja, att göra. Jag menar, det var ju oerhört överraskande att han gick till Svenska Spel.
Mm.
Men han gjorde också en stor succé där.
Mm.
Det är väl arbetet att säga stålar inte skulle betyder någonting. Har man aldrig haft det så litet, så vill man kanske ha lite mer som stor, som vuxen.
Men där kokar ni i varandra också, för när Lotto ska kanske inte lanseras, men man ska börja tv-sända dragningen och sådär. Mm. Då är det du som ska
måste
hålla i det.
Måste du påminna om det?
Ja, nu är det den stora incidenten med nummer 29, va? Eller hur?
Som du kommer ha numret
som,
också.
Som Dracula, som ni har döpt den här maskinen som alltså drar de här bollarna i direktställning då. Ni har döpt, alltså Dracula.
Ja, det fattar jag inte.
Och tror.
Nej, det är en intelligent folk. Det är alltså den där scenen jag ska inte
ha. Han är hylan. Emil är hylan. Och vi är pojkarna.
Rättar till allting.
Så att vända sig om och gå.
Exakt.
Ja. Men vi ska inte gå igenom den sändningen en gång till, för att det är bland det värsta jag varit med om i tv, och det som kom efter det också. Det fick man verkligen vara med om, vad drev utgår, eller hur det var utsatt för det.
Och det efter en lottodragning.
Ja, för det blev ju ett jätte...
Alltså det var... DN hade det i en ledare.
Ja.
Första tilläggsnumret 35.
Och den sista sitter den.
Ja, det var alltså nummer 35.
Jaha.
Nej, vänta nu. Det var den näst sista.
Det är 10 är första.
10 första, 35 andra.
Ja.
Är tilläggssiffrorna. Tilläggssiffrorna alltså 10 och 35. Och raden är då 4.
Ett ögonblick.
Fattar jag ingenting.
Nej. Så. Ja, vi gör en liten dubbelcheckning på vad som har hänt.
Vi måste kolla med kontrollanter och Tipstjänst, Ann-Marie Kronqvist här, så vi får det här rätt. Vad är det som har hänt?
Ja, är det den sista siffran som styr tv-godiset?
I en ledare har Dagens Nyheter alltså där, tog upp det där. Så, hur det var, jag tror inte jag klippte ur den, så jag har nog inte. Men när jag kom hem klockan ett på natten. Vi hade varit och någon pilsner för att försöka sänka sorgen, dränka sorgen någonstans. Så ligger ett meddelande på min telefonsvarare. Där står: Engstrand lille, ta det inte så hårt. Dracula brukar få hicka ibland.
Givetvis. Ja. Det var fint med en sån chef då, så att säga, eller ja, vad man kan kalla det för. Ja.
Nu, vi spelar in mitt under brinnande handbolls-VM, kan vi säga.
Ja.
Det spelar ingen roll när vi lägger ut programmet. Det pratas mycket om Robert Perlskog och Claes Hellgren, att de är så välsynkade tillsammans och sådär. Men, och då kommer jag att tänka på Lars-Gunnar Björklund och Rolly Stoltz, som kanske någonstans är duons duo.
Ja, det är kanske populäraste tv-paret någonsin alltså.
Ja, och jag är ju för... Ja, möjligt att jag har sett det på, när jag var liten någon gång. Jag vet inte riktigt om dem. Jag har inget minne av det sådär. Men jag har lyssnat på det. Vad var det som gjorde det så bra?
Ja, alltså där hade du då den, får vi säga, den bildade Lars Gunnar. Som kunde komma med någon aforism eller vad som helst under ett referat. Och så hade du då den Borne Stockholmskis Rolle. Som tyckte man skulle åka skridskor. Men de gick så bra in i varandra alltså.
Snurra runt och bak till Kenholt. Och där ska skott komma, det tar på en skridsko. Och ner i hörnan och finnarna försöker få ut pucken. Och där då Loben. Och svenskarna försöker.
Måste få fram den framför mål.
Och målvakten styr ut den och där är Lidström. Och det här är ett ganska bra powerplay av Sverige. Men det gäller ju mål också. Och där är det!
Den gick han köksvägen.
Och Sundin,
va? Och Sundin, ja. Mycket bra svensk spel.
Det är dags att börja nu.
Här har vi en man till vänster som är fri också, om du har lust med det. Bra spelat. Där ska Viktor gå ner och öppna sektorn, så att säga, skottsektorn. Bengt Åker försöker trä in på pucken själv. Bakåt, det där är ju skottläge. Och nu då, Lidström. Där var pucken masken. Framför mål har du Kalle Berglund, han fick flytta sig. Det är bra gjort där, Rundqvist. Han skäl pucken, en barnsak för honom. Nu då, skott och mål och Rundqvist. Ja. Och där kom det, och jag bad just det. Att få det. Och jag ber att få tacka för vänlighet.
Och jag vet han där, Lars Gunnar, fick stora journalistpriset, var väl 72, tror jag det var. 71, ja, okej, bra.
Lennart.
Uppslagsbok, ja. Vad bra att du tog med det så. I alla fall, då sa han så här, han var ju väldigt mycket, han gillade ju Johan Ludvig Runeberg och Fänrik Stålsägen. Då sa han så här: giv åt Stoltz en penning även, eller tag och min. Väldigt bra sagt.
Så Rolle får ju... Så Rolle får stålar också där alltså. Eller hur? Alltså Rolle får pengar då också.
Nej, det var inga pengar. Det var alltså... Det här var ju mer bildligt, givet stål, stål än penning även. Jaha, alltså det är penning stål, va?
Ja.
Fan, du raserar du alltid.
Ja, exakt. Dessutom en liten turvetare.
Så himla nära.
Fan, skönt att balansen landade. Men de här aforismerna, jag kommer ihåg, det sista jag såg av Lars-Gunnar Björklund var från Eriksdalshallen. Djurgården spelade handboll i Allsvenskan, alltså steget under elitserien. Kommer ihåg, ja det var nog Ishtar de mötte med Martin Bokvist som tränare för övrigt. Mm. Och det var någon kval. Och det var väldigt lite folk där i hallen. Och det var en Lucia, kommer ihåg. Och han, Lars-Gunnar, han var ju speaker då. Men han sa ju inte bara vem som gjorde baljerna då. Utan han refererade ju med eller mindre matchen. Så det var ju behållningen.
Ja.
Jag satt ju och njöt hela. Och när folk gick och nästan alla hade gått. Och jag stod ute vid kafeterian. Då har jag nog fortfarande... stint titta mot planen och bara prata om Lucia och vad det kommer sig av och så vidare. Och det var ingen kvar i hallen. Men han kände ansvar där också då för vad...
Ja, men han refererade ju jämt. Ja. Och det hade Lennart sagt åt honom att när du går på gatan, gå och mumla lite för dig själv vad du ser.
Aha.
Vilka du möter, hur de ser ut. Och det kan, så när han åkte tåg så satt han alltid referera. Men så då såg du bara massa stolpar så som när tåg går fort. Ja, men det är svårt att referera så.
Alltså, han tränade hela tiden? Här.
Hela tiden höll han på med refererade. Alltså. Kan och sen var det de senare år, det vet jag inte, men i början var det så.
Uh-huh. Kan du härma Lars-Gunnar också?
Nej, han är svår att härma.
Uh-huh.
Nej. Oefterhärmlig.
Ja, just det. Han är så unik.
Oefterhärmlig, skulle jag ha sagt.
Ja, exakt.
En av hans grabbar berättar för mig att han i bilen och på andra ställen hade en... dåtida diktafon, säger man nu, men en bandspelare som man kunde spela in i. Som man kallade för pratapparaten. Så fort han fick en idé om någonting så upp med den, pratade in det, så här, spara.
Men den pratapparaten skulle man vilja ha.
Ja.
Precis. Lyssna igenom innan man går och lägger sig.
800 band.
Finns den inte kvar då? Var inte Daniel?
Ja, kanske. Jag vet inte.
Kollade med Daniel?
Man vill inte vara
Jo, det vill man.
Komma så nära.
Jo, exakt så nära vill man komma.
Det tror jag inte har någonting emot.
Det kan vi ge ut på Spotify.
Ja, precis. Ja, men vi har väl pratat om att vi ska få in Daniel också. Han har ju stort kontor på Söder där vi sitter. Så att han kan svänga förbi och berätta lite saker om sin pappa.
Mm. Hur var han som vän, Lars-Gunnar?
Bra. Ställde upp, hjälpsam, men krävande.
Jaha, på vilket sätt?
Han krävde ju väldigt mycket av sig själv.
Ja.
Och så krävde han lika mycket lika mycket kan man säga. Och det där hade gått i arv från Hyland. För det fanns ingen som krävde så mycket av sig själv som Hyland gjorde. Det var därför han blev så förbannad på folk som han inte tyckte bjöd till och krävde någonting av sig själva. Nej, men han var krävande, men han var humoristisk, han var hjälpsam, han var en kompis, han var en ren och skär polare skulle jag vilja säga. Och jag vet att han bara hade några månader kvar att leva. Jag var ju väldigt mycket uppe hos honom på sjukhusen. Han låg ju på tre olika. Och när han låg på KS så kom en professor där. Jag satt hos Lars-Gunnar i en stol där. Och då kom en professor som heter Lars Rydén som hade hand om Lars-Gunnar in. Och så hälsade på Lars-Gunnar och frågade hur det var med honom. Och så den där tycker jag känner igen, sa han. Och pekade på mig då, professorn. Alltså. Han sitter här varenda dag.
Så han har med sig den humorn.
Ja, visst. Ja, en annan fin humorbit. Det är ju också, han låg på Sabbatsberg också. Han låg på tre olika sjukhus. Dock icke samtidigt.
Som han också skämtade om, kanske.
Nej, men när jag kom upp en dag där så låg han och tittade på finkampen i friidrott. Då skulle jag muntra upp honom och sa då direkt att du ser frisk ut. Bra resurser. Så du skulle ju kunna ställa upp i tre steg här. Så. Går inte, så jag bara anmälde längd.
Ja, det var bra. Lars-Gunnar gick bort 2012. Samma år så har du bokrelease för dina memoarer. Jag är där. Lars-Gunnar Björklund är också där. Mm. Men han är ju ganska illa däran.
Mm.
Och jag minns så väl att han samlade kraft. Och all den kraften han hade den dagen, den la han på att hålla tal till dig. Som var ett par minuter långt.
Mm.
Jag kommer inte ihåg vilken anekdot det var, men jag minns bara att den var väldigt
bra. Det var både humoristisk och rörande.
Ja, väldigt fint var det. Och det tycker jag säger ganska mycket i vänskap också.
Jag tror jag vet vilken anekdot det var. Det var så här att jag behandlades för någon knäskada uppe på Sofiahemmet. Och den som behandlade mig var en dam som heter Åsa Lönnqvist. Som är dotter till gamla jordbruksministern och idrottsministern Ulf Lönnqvist. Ordförande i Pingstförbundet förresten, ett antal år. Och du har typiska sådana här sargade fotbollspåkar, sa hon till mig. Ja. Det har jag också förresten. Så jasså, sa jag, har du lirat fotboll? Ja, jag har bara 89 landskamper. Det var den Lars-Gunnar drog. Och den kan man dra.
Ja. Men när ni satt där på KS eller Sabbatsberg, vad pratade ni om?
Ja, vi snackade inte om livet i alla fall. Vi snackade om någonting han hade läst i tidningen eller sett på tv. Eller han fick utgjutas över att Djurgården inte lirade som han ville att de skulle lira om. Det höll jag ju med om då och så vidare. Va? Ja. Så att, men jag vet inte hur mycket det sägs i sådana situationer. Men han var uppskattad väldigt mycket att man kom upp till dem i alla fall.
Saknar du honom?
Ja, det är klart man gör. Och jag skulle ju hålla i det här efterspelet till begravningen då, som var på en lokal nere på Sankt Eriksgatan. Det var svårt. Folk skulle komma upp och hålla tal där och sånt där. Alltså det gör vi inte om.
Man får ju bilden av honom som en förhållandevis sorglös person. Men alla beskriver honom som humoristisk och lättsam och rolig. Så fanns det ett mörker eller något i honom som han inte höll i?
Nej, alltså det fanns inte ett drag av pessimism eller negativt tänkande fanns inte. Nej, en av de få personer jag känner som inte har minsta lilla dragning åt det negativa. Ja, men det behöver man inte vara någon utbildad pessimist för att då och då tänka negativa tankar. Va? Men jag kan inte komma på någon. Han var ju lite djurgårdspessimist, som vi är, vi verkliga trogna blåränder. Alltså, va? Han kunde säga sen, ja, idag går det åt helvete igen.
Den där har vi nog alla i oss, den där pessimisten. Jag tycker jag känner igen den också. Ja,
och den har gått i arv, ja, tänker jag på med Leif också. Ja, tycker jag med. Ja. Hör jag bland annat. Ja, då är vi väl. Vi hade kunnat sitta ett halvår till.
Men... ja, det hade vi kunnat. Jag vill tacka Tom Engström. Det var otroligt trevligt att ha med dig.
Ja, verkligen.
Mycket trevligt att få vara med och ljuga med er.
Tack så mycket.
Tack.
Tack. Tack.
Snett inåt bakåt, en podcast från Idrottsgalan, producerad av Oh My och Leroy Media. The heat's on, mister. Can't you hear them scream? Whatever.
Inte ens en grå liten fågel som sjunger på grönan kvist. Det finns på den andra sidan och det tycker jag nog är trist.
Det finns en värld till, men den är så sorglig så det är så.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.